kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet, jag Ulf Gustafsson. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka, Lennart Johansson. Du ska få lyssna till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring med enligt Matteus evangelium. Och det kan du lyssna till i kyrkan varje tisdag klockan 18.30. Och här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 45.
Då var vi samlade igen till det 45:e bibelförklaringen, fick jag just veta. CD-skivorna med bibelförklaringarna 30 till och med 40 är färdigkopierade och finns där nere vid, här nere i kyrkan, ifall det är någon som har beställt det eller som vill köpa det. Men vi är på 45:e gången som sagt. Vi ska börja med att vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för det här tillfället och ber dig om din närvaro, om din aktivitet genom ordet och den heliga ande. Att du ska verka ibland oss och du ska verka i våra liv. Herre, vi överlåter den här stunden nu i dina händer. Amen. Jo, vi var i Matteus evangeliet 16:e kapitel. Och det talade vi förra gången om, att det var själva kulmen, åtminstone enligt ganska många. Och det är inte alls fel att se det på det sättet. Själva kulmen på Matteus evangeliet. När Simon Petrus säger, du är Messias. Och Messias säger, du är Petrus. Och sen så hade vi stannat vid den där versen, 18:e versen. Du är Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets eller dödsrikets portar ska inte få makt över den. Och jag hade nog talat om att det finns olika motiv invävda i det där uttrycket. Denna klippa, på denna klippa. Och det ger väldigt stora perspektiv. Och de motiven som fanns där, det var ju det första motivet går tillbaka på Abraham. Abraham som skulle offra Isak på Moria berg. Man säger ju det att Moria berg, det är alltså just det här berget där man sedan skulle komma att bygga templet. Och där sedan Kristus skulle dött, eller Golgata berg, det samma berg så att säga. Eller närheten där. Och det var det första motivet. Denna klippa ska jag bygga min församling. Alltså det är på den klippan där Kristus ger sitt liv för oss. Och det andra motivet är att den här klippan, som också kallas för tempelberget då, eftersom templet byggdes där på, den går i öppen dager. Och den betraktade man som världens navel. Jag tror att det var det vi talade om senast. Och då fanns det en text i Hesekiel 28, det var det som skulle vara 38, va? Om jag minns rätt, jag har fel här fortfarande i mitt kompendium, men nu ändrar jag det. Hesekiel 38:12, där det står om världens navel, så står det i den nya översättningen. Och så tänkte man att tempelberget, det var världens navel i den meningen att där förenades himmelen och jorden. Där förbands jorden och himlen med varandra. Därifrån utgick livet utöver hela världen. Och det tredje motivet tror jag också att vi hann med. Nämligen det att, och det knyter an till det här med världens navel eller världens mitt. Att där var porten till himlen. Och det är inte svårt att tänka sig när man kommer in i templet och... Och där öppnar sig himlen och där tjänar man ju Gud. Men det var också det att där var porten till dödsriket. För man tänkte sig ju det här väldigt bokstavligt, så att himlen var uppåt och så var det jorden och så var det dödsriket eller helvetet som det står här i folkbibeln. Det tycker jag är lite olycklig översättning, för Hades som det står på grekiska, det är ju dödsriket. Helvetet, och associerar ju vi till den platsen där alla ska plågas och där man ska gå förlorad för evigt och så. Men det ligger inte i det judiska uttrycket. Jag måste säga att jag förstår inte riktigt varför de har översatt det på det sättet. Jag tror vi har kommenterat det tidigare, för att det står någonstans tidigare i kapitlen som vi har gått igenom. Nåja, man tänkte sig i alla fall att där öppnade sig dödsrikets portar neråt. Och vi ska ju alla dö och alla tas, sjunka ner så att säga i dödsriket. Och Jesus han säger det att vi också ska uppstå från de döda. Precis som Jona, tecken som det talats om tidigare. Där Jona slukades upp av dödsriket, av den stora fisken. Men han kastades upp på land tredje dagen. Så ska det vara med oss. Som det står här, dödsrikets portar ska inte få makt över oss. Ska inte kunna behålla oss i sitt grepp, i sitt välde. Utan på tredje dagen så ska vi kastas upp tillsammans med Jesus Kristus. Så det där är det tredje motivet. Jag tror inte att vi slog upp de här bibelställena som jag har här. Vi ska se om vi kan titta på något åtminstone. Jobb 38. Det är alltså innan Saltaren. Där har vi Herrens svar till Jobb. Jobb 38, vers 16. Talas det om dödens portar. Alltså, har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten? Frågar Gud Jobb. Har dödens portar uppenbarats för dig? Har du sett dödsskuggans portar? Har du kunnat se ut över jordens vidder? Låt mig få veta om du har insikt i allt detta. Alltså denne Herren går till rätta med Jobb. För Jobb har ju beklagat sig här över sin situation. Och inte förstått hur väldig Gud är i sin vishet. Eller i Saltaren, kommer ju alldeles strax efteråt här, kapitel 9, vers 14. Där har vi samma uttryck, dödens portar. Det är David som ber, var mig nådig Herre, se hur jag plågas av dem som hatar mig. Du som lyfter mig upp från dödens portar för att jag ska förkunna allt ditt lov och så vidare. I vers 16, hedna folk har sjunkit ner i den grav de grävde och så vidare. Ni ser att det är precis samma motiv. Och de här motiven finns alltså med i Jesu ord, på denna klippa ska jag bygga min församling. Psaltaren 107, när vi ändå är där. Psaltaren 107, vers 18 ska det vara. Ja, de kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. Och så vidare. Ja, det finns ett antal, ytterligare ett antal bibelverser med det här uttrycket dödens portar. Men det är tillräckligt för oss nu att vi ser att det här uttrycket finns. Så att när Jesus säger till Simon Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling och dödens portar ska inte få makt över dig. Så är det alltså inte bara en sån här bild som ingen begriper, utan det är fyllt med innehåll. Simon Petrus förstår vad Jesus talar om när han säger så här. Men det finns ett fjärde motiv i det här uttrycket, på denna klippa. Och för att vi ska få det klart för oss måste vi gå till Jesaja 28. Jesaja 28, vers 15. Det här är inte så rolig läsning, därför att här handlar det om hur det avfälliga folket har slutit förbund med döden. När prövningarna blir för svåra så flyr man undan och man önskar sig själv döden. Och det är vad som står här i Jesaja 28, vers 15. Ni säger, vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod ska det inte nå oss. Ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. Och så kommer det då ordet. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion, alltså en klippa, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly, utan flyr istället till den frälsningen som Gud erbjuder. Och just de här orden, jag har lagt en grundsten i Sion, en dyrbar hörnsten, en fast grundval, ligger bakom det här uttrycket om klippan. När Jesus säger, på denna klippa ska jag bygga min församling, så är det ju han själv som är klippan. Och det som han har gjort och det som Simon Petrus nu har förstått och blivit intagen i, den goda bekännelsen, allt det där är klippan, den fasta grundvalen. Och att det verkligen är på det sättet, det förstår vi av vad Petrus själv säger i första Petrusbrevet. Får nog slå det också, slå upp det också. Kapitel 2, vers 4. Och då ser man här hur en vanlig episteltext, en vanlig brevtext får, när man känner till lite mer om bakgrunden, får nytt innehåll. Det börjar ju så i första Petrus 2, 4. Kom till honom, den levande stenen. Alltså när en vanlig bibelläsare, om jag får säga så, läser det, så tänker man inte på det. Men nu vet vi, kom till honom, alltså fly till honom. Det är ju hela den här texten i Jesaja 28. Var inte ängsliga för döden, fly inte när svårigheterna kommer, utan fly till honom. Kom till honom, den levande stenen, Jesus Kristus, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Vers 6, det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har den sten, har det arbete, det verk som Gud har gjort blivit till intet. Det har blivit en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Så det här finns ifrån Jesaja 28. Det här innehållet som Petrus talar om här, det finns också i detta ord som Jesus, när Jesus säger, på denna klippa ska jag bygga min församling. Om ni bläddrar tillbaka lite grann också till Efesiebrevet i kapitel 2, så finns ett annat tänkvärt ord. Det här med församlingen, jag har sagt det tidigare, att ordet församling finns ju bara två gånger i evangelierna. Om du läser igenom Matteus, Markus, Lukas, Johannes, så hittar du ordet församling bara två gånger. Församling eller kyrka, det är samma på grekiska. Och det ena är här i Matteus 16 och det andra är i Matteus 18. Och när vi kommer till Matteus 18, då har jag tänkt förklara det där ordet kyrka och församling lite mer ingående utifrån Matteus texten. Så att vi ger oss inte in på det nu, för det är ju ett stort och näraliggande ämne. Vi bara konstaterar att det finns. Men i Efesierbrevet 2, där står det i vers 20 om oss kristna, att ni är, eller vi är, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus själv. Och det är rätt intressant att det står så, därför att det är precis samma innehåll i det här som jag läste nu, som du har i hela den här diskussionen om Simon Petrus. Är det hans bekännelse som är klippan, eller är det hans person som är klippan, eller är det Kristus som är klippan? Ja, det är alltihopa. Det är gemenskapen där som är klippan. Därför står det så här i Efesierbrevet 2:20, apostlarnas och profeternas grundval, klippan där hörnstenen är Kristus själv. Det hör ihop alltså. Därför kan man inte säga, menar jag, fast nu, det här är ju teologi, vi pratade om teologi innan, det här är ju teologi i den högre skolan. Men man kan egentligen inte bara tala om att jag tror på Jesus Kristus, eller jag flyr till honom som hörnstenen. Eller som man kan säga, kanske lite slarvigt, jag tror på Jesus, jag tror bara på Jesus, det räcker. För så talar inte skriften om det. Därför skriften talar om att vi tror på Jesus och apostlarna och profeterna. Alltså det är en helhet. Man kan inte säga som gnostikerna sa på 200-talet att ja, men gamla testamentet, det behöver vi inte. Vi behöver inte ens nya testamentet och Paulus med alla sina konstiga idéer, det kan vi stryka. Det räcker, som Markion som var sån här gnostisk biskop, om vi bara sparar Jesusorden i Matteus evangeliet. Och det här var ju väldiga diskussioner, men resultatet är det här som vi läser här. Det räcker inte. Därför att Jesus Kristus, han har kommit till profeterna, till det gamla testamentet. Han har fullbordat det inifrån, upprättat, fullkomnat, och han har låtit sina efterföljare, de 12, bli apostlar. Allt det här är intaget i klippan. Det hör ihop med klippan. Kom till honom och låt er bli så som levande gjorda stenar i stenen Jesus Kristus. Och det tycker jag är någonting som vi kanske kommer tillbaka till. För det här är ju inte i och för sig temat i Matteus evangeliet precis. Men det kan gott sägas i det här sammanhanget när vi talar om den klippan. Om grundvalen där Jesus Kristus är hörnstenen. Hörnstenen var ju det viktigaste. Tog man bort hörnstenen så blev ju allt annat fel också. Så den är viktigast. Men allt det andra hör ju till för att det ska bli en grundval. För att det ska kunna bli en byggnad så småningom. Vi flyr alltså till Jesus Kristus som är hörnstenen. Sen stod det så här, nu går vi tillbaka till Matteus 16. Om vi läser fortsättningen där nu. Så kommer vi till vers 19. Där det står, jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och det hör ihop med klippan. Och det hör ihop med templet som är byggt på klippan. Och nu ska vi läsa om de där nycklarna i första krönikeboken. Kapitel 9. Där talas om leviterna, alltså om prästsläkten i Jerusalem. Och i vers 17 så börjar man tala om dörrvaktarna. Jag försöker bläddra här och se om det är dörrvaktarna till templet, men det måste det väl vara. Och så kommer det till vers 22. Där står det att de var 212 stycken till antalet. De blev upptecknade i släktregistret i sina byar. David och siaren, eller profeten Samuel, hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro. De och deras söner stod därför vid portarna till Herrens hus. Tälthuset står det här, ja. Men det är ju... det är ju samma symbolik som kommer igen sen i templet. Och höll vakt. Dörrvakterna hade sina platser efter de fyra väderstrecken och så vidare. Vers 26. På heder och tro var dessa fyra som var leviter anställda som förmän för dörrvakterna. De hade vidare uppsikt över kamrarna och förvaringsrummen i Guds hus. Natten tillbringade de runt omkring Guds hus, ty det var deras uppgift att hålla vakt, och de skulle öppna dörrarna varje morgon. De hade nycklarna. Så det var de som öppnade dörrarna till Guds hus, och det var de som stängde dörrarna till Guds hus. Därför så tänker jag alltid på våra vaktmästare här. För så heter det ju när man anställer i Värnamo-församling. De är vaktmästare. Men jag tänker på det gamla kyrkliga uttrycket kyrkvaktare. Jag vet inte om ni känner igen det. Det är ett helt annat innehåll. Det var de som vaktade Guds hus. Det var de som vaktade förvaringsutrymmena. Och så tänker vi om våra kyrkvaktare också. Och det fanns ett stort symboliskt värde i deras nyckelknippa. De kunde öppna och de kunde tillsluta dörrarna varje morgon. Den här bilden av de här dörrvaktarna med nycklarna, den följer sedan med genom Gamla testamentet. Så om du kommer till Jesaja kapitel 22, så kan vi läsa om dem igen. Och där ser vi verkligen hur viktiga de här nycklarna är. Och det är Herren som talar. Och då står det i vers 22, alltså Jesaja 22 blir det då, ja. Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. När han öppnar ska ingen kunna stänga. Och när han stänger ska ingen kunna öppna. Jag ska slå in honom som en stadig spik i en fast vägg. Och han ska bli som en härlig tron för sin fars hus. Och på honom ska de hänga all härlighet i hans fars hus och så vidare. Här ser man ju att det är närmast ett profetiskt ord. Därför att den som har nycklarna till döden och dödsriket, det är ju Jesus Kristus själv. Och Jesus Kristus själv är den här spiken som är inslagen. Man kan ju kanske beskriva den kristna tron på det sättet att den kristna tron stannar ju inte vid tron på skapelsens plan. Att vi tror är inte så något märkvärdigt egentligen. Alla människor tror. Utan det avgörande är vad vi tror på. Var hänger du upp din tro? Var hänger du upp ditt liv? Jo, på den här spiken som ska bära Guds härlighet. Vi hänger upp vår tro på Jesus Kristus. Vi flyr till honom som har nycklarna till döden och till dödsriket. Så plockade de kristna upp förståelsen av den här texten. Och om du tittar i Uppenbarelseboken så står det i, alltså Bibelns sista bok, så står det i kapitel 3. Där vi har ett brev till församlingen i Sardes. Brev till församlingen i Philadelphia. Då står det: skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna och så vidare. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och så vidare. Här ser man ju att det handlar om Jesus Kristus själv. Det är han som har öppnat en dörr. Det är han som har fullbordat de här texterna om nycklamakten. Det är han som är nyckeln. Det är han som kan öppna och som kan stänga. Det här ligger ju i de ord som Jesus nu säger till Simon Petrus. Han säger till Simon Petrus att jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Det blir ju extra kraftfullt, de här orden som Jesus säger till Simon Petrus, om man känner till att en av de främsta, eller i judiskt tänkande till och med den främsta utav profeterna, åtminstone brukar han nämnas främst, alltså har sagt det tidigare, det är ju profeten Jeremia, eftersom han var överste präst också. Vem säger folket att jag är? Ja, några säger Elia, några säger att du är Jeremia. Jeremia hade en sån där nyckelposition. Det berättas hos rabbinerna att Jeremia i egenskap av överste präst, utav chef för de här dörrvaktarna, hade uppmanat prästerna att lämna tillbaka nycklarna till Gud. Eftersom de inte hade befunnits värdiga att ha hand om nycklarna. Det är en sån där sägen eller legend om du vill, men det finns med det som en berättelse. Jeremia hade sagt till dem: lämna tillbaka nycklarna till Gud. Ni är inte värdiga att ha de här nycklarna. Och det är mot den bakgrunden som vi ska förstå det här Jesusordet. När Jesus nu säger till Simon Petrus, som har tagits in och som har förstått någonting i alla fall utav vem Jesus är: jag ska ge dig nycklarna. Nycklarna som kan öppna så ingen kan stänga, som kan stänga så ingen kan öppna. Det är ett oerhört uppdrag, ett oerhört förtroende och ett oerhört uppdrag också i de här orden. Och det fortsätter vidare med: allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Här finns en förståelse bland oss kristna som jag vill sätta frågetecken för. Därför att när vi talar om himmelrikets nycklar och om att binda på jorden och att lösa på jorden, då tänker man sig att den nycklarmakten, det är den makten som har getts särskilt till prästerna när de kan avlösa synder, alltså ge, förmedla syndernas förlåtelse, eller binda då, hålla igen med syndernas förlåtelse. Det låter ju hemskt kanske, men det är klart, om det är någon som kommer och vill ha syndernas förlåtelse förmedlade genom mig och jag märker att personen bara bluffar mig, så håller man tillbaka. Eller om det finns en obotfärdighet som lyser kring personen i fråga, så får man ju ta ett samtal. Så att det finns båda de sidorna. Och det är den traditionella tolkningen när det gäller det här ordet. Och den tolkningen finns med, ja, nästan som den enda tolkningen, skulle jag vilja säga, i våra kristna sammanhang. Och även om man säger att vilken kristen som helst kan förmedla syndernas förlåtelse, så ändrar det inte själva grundförståelsen av den här texten. Och därför så ber jag er att lägga märke till att det står ingenting om syndernas förlåtelse här. Det står inte att det handlar om det överhuvudtaget. Så det här uttrycket att binda på jorden och att lösa på jorden, det ska jag be att få återkomma till. Nu har jag gjort det lite nyfikna, men det må väl vara hänt. Men saken är den att i 18 kapitlet och den 18 versen, där kommer precis samma uttryck igen. Inte heller där står det direkt att det handlar om syndernas förlåtelse. Men vi sparar det då tills vi kommer så långt. Sedan förbjöd han lärjungarna i vers 20 att tala om för någon att han var Messias. Och det har vi stött på tidigare att han har gjort. Och jag tror att vi då har sagt det att dels så ville inte Jesus att folk skulle prata, eller att lärjungarna skulle berätta för andra att han var Messias, därför att jag, det här är min personliga tolkning, men jag tror att Jesus ville att människor själva ska upptäcka vem han är. Alltså man tror inte på Messias bara för att någon annan säger att nu ska du tro på Jesus, han är Messias. Ja visst, det ska jag göra. Men så fungerar det inte. Utan det här är precis som det står i texten: salig är du Simon Jonas son, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Det är alltså ett verk utav Gud själv att uppenbara för människor vem Jesus Kristus är. Det är någonting som människor själva ska upptäcka för att själva få en personlig relation till Jesus Kristus. Det tror jag är en tung förklaring till att han förbjuder dem att bara prata vitt och brett. Dessutom så gick säkert ryktena åt det hållet i alla fall. Men då var det ju det, om vi ska hålla oss till den mera bokstavliga förståelsen, eller första förståelsen, historiska förståelsen, så kunde man ju också säga det att ännu är inte tiden inne för Jesus att träda fram som den som han verkligen är. Och saken är den också att lärjungarna själva, inklusive Simon Petrus, de hade visserligen talat om att Jesus är Messias, men det fanns en sida i Jesu person som de inte hade begripit någonting utav ännu, nämligen den lidande tjänaren. Så Jesus, han ber dem att vara tyst tills vidare. Men de hade ändå förstått någonting utav vem Jesus är. Och då står det sen i vers 21: från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och på den tredje dagen uppväckas. Det här är första gången som Jesus talar, förutsäger, profeterar om vad som ska hända med hans person. Han gör det tre gånger. Det här är första gången. Vi har alltså läst mer än 16 kapitel innan den här tanken kommer för första gången. Det kan vara tänkvärt. Och det kanske är så, har jag funderat, med det kristna livet också, att man på något sätt tar emot Jesus Kristus, man vill följa Jesus Kristus, man lär känna honom allt bättre. Och det kanske först så småningom som vi upptäcker de här dimensionerna som handlar om lidande, orättfärdighet, skuld och så vidare. För det har ju sin plats. Då blir vi oftast väldigt frustrerade. Men det behöver vi inte bli. Utan vi kan få hjälp också på de områdena. Nu börjar Jesus tala om de här sakerna med sina lärjungar. Och han börjar förklara för dem. Detta är första förutsägelsen. Den andra förutsägelsen kommer i 17 kapitlet. Vi kan titta på de två ställena också. Vers 22. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: människosonen ska utlämnas i människors händer. De ska döda honom, men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de mycket bedrövade. Så när han talar om det för andra gången så står det bara att de blev mycket bedrövade. Jag tror inte de begrep särskilt mycket av det där, om jag ska vara ärlig. 20 kapitlet. Då talar han om det en tredje gång i vers 18. Se, vi går nu upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Här ser vi ingen reaktion alls. Det står bara att de börjar prata om något annat. Det börjar bli lite för närgånget. Så då flyr man undan det och pratar om något annat. De börjar prata om vem som ska få sitta på hans högra sida och på hans vänstra sida och sådär. Men i det 16 kapitlet, när han förutsäger det för första gången, så ser vi en reaktion i vers 22, nämligen att Simon Petrus tar Jesus åt sidan och börjar motsäga honom. Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Han har alltså inte begripit det som en kristen människa begriper så småningom, nämligen att Jesu lidande och död och uppståndelse, det är själva grundkallelsen hos Jesus. Det var därför han kom. Han kom för att lida och dö. Det är när han lider och dör och när han ger upp andan på Golgata kors och nederlaget verkar vara totalt, det är just där han triumferar. Det är inte i uppståndelsen, utan det är när han dör, när han ger upp andan och han säger: det är fullbordat. Där är triumfens ögonblick. För det var hans kallelse att ge sitt liv. Och i den stunden när han ger upp andan, så ger han sitt liv. Där kulminerar hans tjänst. Titta, vi var i Petrusbrevet där. Om du går tillbaka till Petrusbrevet och se vad Petrus säger i första kapitlet. Här har han ju förstått det vi nu talar om. Vers 18. Då skriver Petrus, och nu skriver han, det här Petrusbrevet är ju skrivet till nykristna. Och nu ska han förklara för dem, och då så skriver han: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni är från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Och nu ska ni lägga märke till vad det står. Han, alltså Jesus Kristus, var utsedd redan före världens skapelse. Det var bestämt om honom att han skulle slaktas som ett lamm på Golgata kors före världens skapelse. Men det har i dessa sista tider uppenbarats för er. Och så vidare. Jag brukar tänka på de där verserna faktiskt. Anta att det inte hade uppenbarats för oss. Så hade det kunnat vara sant och verksamt i alla fall. Men att det har uppenbarats för oss, det är bara för att vi ska bli glada. För att vi ska förstå livets hemlighet. Om Jesus hade dött och försonat världen med sig själv och uppstått från de döda oss och fått platsen på Faderns högra sida, men ingen hade fått veta det, så hade det naturligtvis varit lika verksamt ändå. Men vi får veta det för att vi ska bli saliga och för att vi ska få nyckeln till förståelsen av den här tillvaron. Universums hemlighet, helt enkelt. Det finns en berättelse hos kyrkofäderna som är tänkvärd. Och det handlar om hur det var innan någonting hade skapats. Det här är ju inte någonting som står i Bibeln. Men det kan ju vara bibliskt ändå, nämligen den meningen att en, i Bibelns förlängning. I alla fall så berättar en av de här kyrkofäderna hur det var innan någonting hade skapats. Och den berättelsen är ungefär så här. Att innan någonting fanns så satt Fadern och Sonen och den helige ande i himmelen och samtalade med varandra. Och då säger Fadern: jag har fått en idé. Jag vill skapa jorden. Jag vill skapa vatten och skilja landet ifrån vattnet. Jag vill skapa grönska, träd. Jag vill resa upp bergen. Jag vill skapa djur. Och till sist så vill jag skapa människan som kronan på verket som ska vara skapad till oss. Till vår avbild. Och då så står det i den här berättelsen att då blir det stort jubel i himmelen. Alla änglarna jublade och man hurrade och klappade i händerna och tyckte det här var en fantastiskt bra idé. Och så säger Gud Fader: men jag ser också att om människan ska skapas till vår avbild och få en fri vilja att leva tillsammans med oss så som vi lever tillsammans, då finns ju också risken att hon är olydig och att synden får tillträde till människan. Och därför så vet jag inte om jag ska skapa någonting alls. Då blev det tyst i himlen. Då säger Sonen, Jesus Kristus, säger: men Fader, om det blir på det sättet att synden kommer in och förstör hela skapelsen, då åtar jag mig att bli människa och att leva tillsammans med människorna och att också ta och göra upp med synden och skulden så att allting blir försonat med dig. Allting blir bra igen. Och då stegades ju spänningen där bland änglarna. Alla tyckte det var ju fantastiskt erbjudande så att säga av Sonen att göra det om det nu skulle gå fel. Ja, säger Fadern, det är bra, men hur ska alla människor få veta det då? Därför att om du ska bli människa, då lever ju du där under ett antal år. Men jag hade ju tänkt med en mänsklighetens historia mycket större och längre än vad en människa kan nå ut med. Hur ska människor få veta om det här? Då säger den helige ande att jag vill vila över jorden från begynnelsen. Vara allestädes närvarande. Allting ska bli skapat genom min ande, säger Herren. Och jag ska utvälja ett folk åt mig. Och jag ska upprätta ett gudsfolk. En kyrka på jorden. Som ska ha som sin enda uppgift att berätta för alla vad du har gjort. Och när det kommit så långt, då bestämde sig fadern för att skapa. Jag tycker det är en underbar liten berättelse. Det finns faktiskt ett bibelställe, jag kommer inte riktigt ihåg nu var någonstans det är i Jesaja, men där det står så här. Man beklagar sig då över synden och eländet som finns här på jorden. Och man beklagar sig över, ja men vi människor, vi är syndiga och vi kommer att gå förlorade och så. Och då så står det så här i Jesaja, ja det är sant att synden, det är inte ditt fel och ditt fel att synden kom in i jorden, kom in i världen, utan det var ju Adam och Eva som tillskrivs det här, så att på så sätt är inte du och jag skyldiga, utan vi är födda i synd. Och det är inte vårt fel så att säga. Nej, säger Herren i det ordet, ni har blivit sålda för intet, men ni har också blivit återlösta för intet. Ja, det är sant. Ni är syndare, men ni får också rättfärdigheten gratis. Alltså ingen skada skedd. Och det är det som missionen och evangelisationen handlar om. Vi måste hjälpas åt, vänner, och sprida det budskapet att ingen skada är skedd. Utan att allting är försonat genom Jesus Kristus. Och vi får tala om Guds väldiga gärningar. Och så ska den helige ande verka på ett sådant sätt som han verkade på Simon Petrus. Så att Simon Petrus plötsligt förstod vem Jesus är och vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Det här är ett uppdrag som vi alla kristna delar tillsammans. Men nu tillbaka till Jesaja, eller förlåt, till Matteus. Matteus 21 och 22. Då är vi tillbaka där och då förstår vi att Simon Petrus, han begrep ingenting av det här som jag har talat om nu. Det enda han hade börjat begripa det är att Jesus är en människa utöver det vanliga och kanske rent av Messias, Guds egen son. Och då stegrades Simon Petrus förhoppningar om att det skulle bli en politisk befrielse i Israel. Och att det himmelriket skulle upprättas och Jesus Kristus själv skulle ta herraväldet och styra ifrån Jerusalem. Det var ju hans förväntan. När därför Jesus säger att han måste lida och dö, så förstår inte Simon Petrus någonting. Det är precis tvärt emot vad han tror och vad han hoppas. Och ändå så har Matteus, som Jesus själv tidigare, men även Matteus i det som vi har läst, liksom förvarnat om att vi ska förbereda oss på det här. För titta i 9:e kapitlet, om du kommer ihåg vad det stod där. 9:e kapitlet, vers 3. När Jesus har sagt dina synder är förlåtna till den här mannen, några skriftlärda tänkte han hädar. Hädelse, det ledde ju till dödsstraff. Så det finns här tidigare i Matteus evangeliet förvarningar om att Jesus ska dö, ge sitt liv. Och det är inte bara där i 3:e versen, utan titta i 34:e versen. När man säger, det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna. Ja, det är ju också förenat med dödsstraff. Vi behöver inte slå upp de verserna, men det finns i 3:e Mosebok och 4:e Mosebok. Det är förenat med dödsstraff. Alltså, det finns föraningar om att det kommer att verkställas ett dödsstraff så småningom. Så att när Jesus förutsäger det här första gången, så borde de inte varit alldeles oförberedda. Kanske de inte var heller när jag tänker efter, men de var i alla fall oförstående, fullkomligt. I 12:e kapitlet. Där hotas han också till livet. Vers 34. Och det här stämmer nog inte, va? Han anklagas alltså för att vara en trollkar. Nu ska vi se, nu har jag skrivit fel vers igen. 24 ska det vara. 12:24. Där anklagas han för att vara en trollkarl, för att med hjälp av Belzebul och de onda andarnas furste utföra sina mirakler. Dessutom så fanns det ju profetier i Gamla testamentet. Den mest kända har vi redan tittat på, Jesaja 53, om hur han ska bli ett skuldoffer. Vi kan titta på det igen så ni får se ordalydelsen. Jesaja 53. Här finns ju den lidande tjänarens sånger. De är fyra stycken. Och i den fjärde utav dem är det väl här i Jesaja 53. Så står det i vers 4. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Alltså vi såg det som ett straff. Att han blev förbannad utav Gud själv. Och det är ju både rätt och fel. Det blev han ju i en mening. Men det var också hans kallelse. För att han skulle bli ett skuldoffer. Han skulle vara den som blev vår syndabock. Som tog allting på sig. Det är därför vi kristna aldrig behöver utse någon annan människa till syndabock. Vi behöver aldrig peka finger på varandra eller så. För vi har en syndabock. Hans namn är Jesus. Vi behöver ingen annan syndabock. Aldrig. Och i vers 7 så står det om hur han blev misshandlad. Och det står också i mitten på vers 7. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Och så vidare. Och så står det i vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge och så vidare. Så det finns antydningar i de profetiska texterna. Isak som skulle offras är också en sån där antydan. Och den kanske allra tydligaste, Saltaren 22. Vi tittar på den också då. Saltaren 22 som är nästan som en återgivning av vad som skulle ske på Golgata kors. Det börjar ju med de orden: min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså det är de orden som Jesus ger uttryck för på Golgata kors. Han blev övergiven av Gud. Vers 7, jag är en mask eller en orm kan det också översättas, och inte en människa. Masken eller lilla ormen där, det är ju en bild för djävulen själv. Jag blir gjord till en djävul. Eller nästan till en djävul. Hånad av människor, föraktad av folket. Och så vidare. Men i den salta salmen, om du kommer ner till vers 26. 27. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Så det finns ett inbyggt hopp. Det finns en föraning. Inte bara en förutsägelse om lidandet, utan också inbyggt en förhoppning om att Gud ska upprätta på den tredje dagen. Men det här begrep de som sagt var inte någonting utav. Och det ser man ju också tillbaka nu i Matteus 16:22. Att Simon Petrus tar honom åt sidan och börjar motsäga Jesus. Han säger att nej, det här ska inte hända dig. Det här får inte hända dig. Jag är beredd att hindra det här från att hända. Om jag så ska dra svärd och hugga emot dem som griper dig. Vilket han ju kommer att göra också. Alltså hade han ingen förståelse för vad som var på gång. Och ni ser i vers 23. Jesus vänder sig om och säger till Petrus: gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Dessutom var det ju så här, förutom att det var obegripligt det här med korset, att korsfästelsen ansågs ju vara ett straff ifrån Gud. Det finns det också om, och tittar i femte Mosebok 21. Femte Mosebok 21, vers 22. Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden, och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag. Ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Och så vidare. Så därför så var det ju obegripligt också av den anledningen. Titta då, jämför det med vad som står i Galaterbrevet. Vi ska inte fördjupa oss i det här, men jag tycker att jag måste säga så pass mycket så att ni får en föraning om detta med lidandet och döden. För mycket av det kommer ju finnas med här nu i fortsättningen på Matteus evangeliet. Och nu har vi ju dessutom fastetiden precis börjat. Imorgon är det askonsdag, och då kommer vi att beröra det här i flera veckor framöver. Men titta i Galaterbrevet 3, vers 13. Alltså 3:13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, och så kommer det här citatet från femte Mosebok 21. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så Paulus har förstått det, och han skriver om det. Och så står det i vers 14, för han ser ju det här då som ett friköpande utav oss människor. Det står i vers 14, vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och så vidare. Alltså, när Gud kallade Abraham, då gav han sin välsignelse till Abraham. Och han sa till Abraham att du ska bli välsignad, och du ska bli ett helt folk som blir välsignat. Och i dig, eller genom dig, ska alla släkter på jorden bli välsignade. Nu kommer Jesus Kristus till det här utvalda folket. Han fullbordar allting. Och vad är det som händer? Jo, han blir gjord till en förbannelse. Han fullbordar allting genom att göra allting som ska göras. Men han fullbordar också lagen genom att fullborda lagens straffgärningar. Han fullbordar ju alla straffen också på Golgata kors. Och i det så ingår att man ska bli utstött ifrån den judiska gemenskapen. Därför så får Jesus själv bära sitt kors utanför staden. Det är en symbol på att han blir utstött ur gemenskapen. Att han förs ut bland hedningarna. Någonting som vi har börjat läsa om nu. Hur han vänder sig till hedningarna. Han bärs ut bland hedningarna och kommer till Golgata, som var en avrättningsplats. Och blir gjord till en förbannad. Skild ifrån det utlovade folket. Uthängd på dödskalleplatsen. Utlämnad till hedningarna. Och så skriver Paulus här i Galaterbrevet, så skulle välsignelsen gå från Abraham till hedningarna. Så det var planerat, inte bara från tidernas begynnelse, utan det var planerat och nedlagt också i femte Mosebok. Och det var planerat att han skulle bli en förbannad, och han skulle bäras ut som en förbannad till hedningarna och bli till en välsignelse för dem genom sin hela sitt försoningsverk och sin uppståndelse. Allt det här hade Simon Petrus inte någon förståelse av. Men resten av Matteus evangeliet fokuserar nu mer och mer på just detta. På Jesu person. Fram till 16 kapitlet, sa jag förra gången, så har det handlat mycket om förkunnelsen om himmelriket. Från den här tiden så handlar det om Jesu person. Ända fram till hans uppståndelse från de döda. Och när han sedan ger oss att tillsammans med honom gå ut till alla folk. Gå ut till alla hedningar med det goda budskapet om hans lidande, om hans död, om hans uppståndelse. Tiden håller på att ta slut här nu, men låt mig få sluta på det här sättet ikväll. När Jesus säger, gå bort ifrån mig Satan, du vill få mig på fall. Du vill få mig på fall, det är samma ord som finns i frestelseberättelsen. När djävulen frestar Jesus och vill få honom på fall. Ordet är samma ord som skandalon, alltså en stötesten, att du faller på den här punkten så att säga. När Jesus säger de här orden till Simon Petrus så förstår vi att Jesus, han visste vem han är. Det visste han redan när han frestades av djävulen i fjärde kapitlet. För djävulen sa till honom, om du är Guds son, så. Jesus visste att han var Guds son. Man behöver inte bevisa någonting som man är och som man redan vet att man är. Han visste att han är Guds son. Här blir det tydligt igen. Jesus vet vem han är och Jesus vet vad som är hans kallelse. Nämligen att lida och dö som ett försoningsoffer för hela världen och uppstå. Tänk, hörni, vad viktigt det är att vi vet vilka vi är och vad som är vår livsuppgift. Så vi kan hålla rak kurs när frestelserna kommer. Och när människor eller saker och ting vill få oss på fall. Jag tänker också när vi möter lidandet. När vi möter svårigheterna. När vi möter döendet som vi alla ska göra. Och döden. Vågar vi då låta bli att fly undan? Vågar vi då gå rakt in i döden? Med tron på Gud. Om vi har förstått vem Jesus Kristus är. Förstått någonting av den vägen han gick. Och förstått någonting av att vi är kallade att gå samma väg. Då skulle vi också ha modet att inte behöva fly. Utan att ha blicken fäst på trons hövding och fullkomnare. När Simon Petrus, som här inte förstod någonting, försökte stå emot, så kanske allt för många kristna än idag beter sig på ett liknande sätt. Istället för att bejaka svårigheterna, eller våga tro rättare sagt att svårigheter och ondska och lidande, det hör till livet, det finns hos mig. Jag bär det, eller jag bärs igenom det, genom döden och uppståndelsen. Som Jesus säger, dödsrikets portar ska inte ha makt över dig. Det är vad tron handlar om. I fortsättningen, fast det får ju bli nästa gång, så talar Jesus om exakt det här. För det som avslutar 16 kapitlet, det är ju att just det som Jesus nu har antytt och som jag har talat lite om, det ska ske med varje kristen. Amen.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är även Matteus evangeliet dessa bibelförklaringar är. Du kan lyssna på dem i kyrkan på tisdagar klockan 18.30. Och här i Nörren på måndagar klockan 19. Det var del 45 ni fick höra. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Och det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes och det hette Bibeltimmen. Därefter så kan du få lyssna till sändning från Missionskyrkan och deras gudstjänst, söndagsgudstjänst, alltså Radio MF är det som sänder. Ha en skön och välsignad vecka som kommer.